Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiets ledare, är gäst i Ekots lördagsintervju där vi frågar ut alla partiledare inför valet. Joar Bendjelloul heter jag. Välkomna! Vi spelar in det här den 29 maj. Elisabeth Thand Ringqvist, välkommen till lördagsintervjun.
Tack så mycket.
Om ni får som ni vill och ni får förhandla om regeringsmakten efter valet på något sätt, ni anser ju er ha många alternativ, hur som helst så får ni ju prioritera då. Vad kommer ni aldrig att kompromissa om?
Att det ska bli billigare att anställa. Det är 500 000 människor som inte har ett jobb att gå till idag. Det är nästan 100 000 som man har pluggat i 3 år. Det vill säga akademikerarbetslösheten är väldigt hög. De som inte haft ett jobb på flera år är utan arbete. Så det är vår absolut viktigaste prioritet. För att om inte fler jobbar kommer vi inte ha mer pengar att fördela till vård och skola och omsorg.
Ja, är det sänkta skatter vi talar om alltså?
Ja, för oss är det sänkta skatter. Det är arbetsgivaravgiften. Och arbetsgivaravgiften består ju av olika delar. En del av det är ren skatt. Och den tar in 280 miljarder till statskassan. Vi är nog det enda land i världen som har en straffskatt på anställningar.
Mm. Jag tänkte vi ska återkomma på lite mer på djupet kring just arbetsgivaravgifterna. Det är ju ett av era viktigaste förslag. Först tänkte jag höra, ni har ju då valt att inte kräva ministerposter efter valet för att stödja en regering. Varför då?
Vi tycker att det viktigaste är att vi får igenom vår politik och vi går också till val på politiskt innehåll. Vi har lagt fram 3 stycken krav än så länge. Det är att skatterna för familjer och företag ska sänkas. Vi har ett krav om att vi inte kan stödja en regering som inte sänker utsläppen. Och att vi måste se till att den här generationen blir den friskaste. Det är en väldigt deppig generation som har mycket problem med psykisk ohälsa. Så det är de 3 som vi än så länge har presenterat.
Ja, vi ska diskutera formerna för det. Ni har ju fått igenom politik utan att sitta i regeringen tidigare. Januariavtalet 2019 med SL och MP, det ledde ju då till att ni fick politiskt genomslag i utbyte mot att Socialdemokraterna fick regeringsmakten. Kan du tänka dig ett slags januariavtal igen?
Ja, vi kan tänka oss både olika typer av överenskommelser. Det enda vi har sagt är att vi ju inte kan stödja en regering som innehåller Vänsterpartiet. Och vi kan inte heller stödja en regering som stödjer sig på eller innehåller Sverigedemokraterna.
Ja, men ska förtydliga det. Kan ni inte tänka er att släppa fram en regering där Vänsterpartiet får ministerposter om ni i gengäld får styra över det som är viktigast för er?
Nej, det kan vi inte göra.
Budgetsamarbete då med Vänsterpartiet på något sätt, kan det vara okej?
Det är ju inte aktuellt, därför att Norsi har ju sagt och fått ett kongressbeslut på att de ska sitta i regering om de ska ha något inflytande. Så det är en icke-fråga för oss.
Det är en tvärstängd dörr alltså?
Ja, det är det. Eftersom Vänsterpartiet har så tydligt sagt att de måste sitta i regering om de ska samarbeta, så är det det som vi också har tagit ställning till, och det säger vi nej till.
Ja, men om man tittar på den ekonomiska politiken så är det ju svårt att förstå ändå hur ni ska få ihop en budget ens då med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som ni då har sagt att ni kan tänka er att jobba med. Ni vill ju satsa, som vi var inne på, mycket på sänkta arbetsgivaravgifter, sänka inkomstskatterna, mest av alla partier faktiskt, spara miljarder i A-kassan, spara på barnbidraget, höja avgifter i förskola och fritids. Inget av detta vill ju S och MP. Hur ska ni få ihop en statsbudget tillsammans?
Ja, det stämmer att vi ser ju på hur man ska få fler i arbete på väldigt olika sätt. Där Socialdemokraterna och numera Miljöpartiet, även om Miljöpartiet alltid haft en ganska företagsam och småföretagarmässig inställning till hur arbete skapas tidigare. Men de tycker ju att arbetsmarknadsåtgärder framförallt görs genom att man ger myndigheter pengar och så får man söka olika typer av specialbidrag. Och vi tycker att det är enklare att sänka anställningsskatten för att då förstår företagen hur det kommer att funka. De förstår de att om jag tar och anställer någon som inte har varit haft ett jobb på 2 år, ja, då behöver jag inte betala 31,4% av det.
Men frågan var hur ni ska få ihop en statsbudget tillsammans med partier som vill radikalt annorlunda saker än ni. Det är ändå en viktig sak.
Ja, det är det. Politiken. Vi har ju en insikt i alla fall om att framförallt vi och Socialdemokraterna om att arbetslösheten är för hög. Och så får vi väl då helt enkelt förhandla i så fall om det skulle vara läge för det, för att se vad vi tror ger mest effekt, om det är att sänka arbetsgivaravgifterna eller inte.
Ja, om vi tittar på Miljöpartiet, du säger att de har en företagsvänlig profil, samtidigt vill de ju höja skatterna mer än Vänsterpartiet faktiskt nu. Varför är det okej att sitta i regering eller samarbeta med Miljöpartiet men inte med Vänsterpartiet?
Miljöpartiet har väl haft, har inte haft någon storföretagsinriktning, men de har alltid haft en småföretag, entreprenöriell inriktning på sin politik. Men det är samma sak där. Det är klart att mitt jobb är så till att Centerpartiet blir så stort som möjligt, så att vi får igenom en stor del av våra förslag och att andra förslag får backa tillbaka. För vi kommer att se all politik genom liksom linsen av där. Kommer det här leda till fler jobb? Och om det inte gör det, då är det ju, kan vi inte stödja den politiken.
Nej, men grundfrågan är ju fortfarande här. Ni ska ju samarbeta då kanske med Socialdemokraterna som kommer att vara ett mycket större parti. Varför skulle ni kunna få igenom den här radikalt annorlunda politiken i samarbete med Socialdemokraterna?
Ja, jag var inte med när januariavtalet skrevs, men en hel del saker gjordes ju då som var på den tiden banbrytande. Så det är väl det som förhandlingar innebär, om det är så att vi ska förhandla med Socialdemokraterna.
Mm. Och ja, ni är ju samtidigt då det enda partiet som inte har pekat ut en statsministerkandidat. Ni har 2, säger du, både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Att Ulf Kristersson skulle kunna vara er statsminister, bygger det då på att han skulle överge sitt samarbete med SD efter valet på något sätt?
Ja, det gör det ju väldigt tydligt. Och det är klart att när man tittar på det nu, så när han har tagit steg närmare Jimmy Åkesson och sagt att Jimmy Åkesson gärna får sitta med i hans regering. Och det finns ju också en... Nu har ju också Jimmy Åkesson sagt att de kommer att kräva att man får ministerposter utifrån hur stora man är. Så det är klart att det kanske det är ju längre ifrån där vi var i november när jag sa att vi skulle ha 2 statsministerkandidater.
Det gäller detta alltså nu, ja, men det gäller, är det inte väldigt orealistiskt.
Som opinionssiffrorna ser ut nu så är det ju, så ser det ju väldigt orealistiskt ut, därför att Moderaterna är så pass små. Men och vi vill ju ha en ny regering. Vi vill ju inte ha den här regeringen som har sett till att arbetslösheten har ökat, att tillväxten är låg.
Nej, men jag förstår inte riktigt det här med Ulf Kristersson som en realistisk statsministerkandidat. Alltså, vilken regering skulle det kunna vara som samlar 50% där Ulf Kristersson är statsminister utan stöd från SD?
Ja, men, ja, det får man ju se efter valet. Vi utesluter inte Ulf Kristersson som statsministerkandidat. Därför vi har ju samarbetat med honom tidigare.
Bygger det då alltså på väldigt stora opinionssvängningar?
Det gör det
till valet.
Det gör det.
Ja, då är det väl ändå Magdalena Andersson som är den mest sannolika statsministerkandidaten, får man väl säga då.
Om man tittar på hur det ser ut just nu så är det ju mest sannolikt. Men det vet vi inte förrän väljarna har sagt sitt. Och vårt jobb är att se till att vi driver ett politiskt innehåll som visar på vad man får om politiken befinner sig i mitten. För 15 år sedan var det väldigt trångt i mitten och idag är det ganska tomt i mitten. Så på så sätt så är det ju både lättare och svårare att visa på varför det är en rimlig politik, en politik för fler jobb och inga klimat.
Men om man ska vara lite realistisk, av allt att döma är Magdalena Andersson Centerpartiets statsministerkandidat?
Men än så länge så är det ju, innan valet måste man ju vara ärlig och säga att vi har 2 statsministerkandidater.
Och en är inte realistisk riktigt.
Det är vad du säger idag.
Jaha. Ja, vi får väl se vad det blir för valresultat då. Vi ska, som jag utlovade, tala om ett av era viktigaste ekonomiska förslag. Mm. Det här med sänkta arbetsgivaravgifter som ni vill lägga många miljarder på. Det ska gå till unga, till långtidsarbetslösa, till anställda på små företag. Om man ska vara specifik, kan ni stödja en regering som inte sänker arbetsgivaravgifterna på ett varaktigt sätt under hela nästa mandatperiod?
Nej, det kan vi inte.
Så det är ett löfte.
Ja, det är ett löfte, och det har vi, var vi ju väldigt tydliga med att det är, det var väl i januari som jag lade fram det löftet på våra kommundagar, att vi vill sänka skatten för folk och företag. Och när vi säger familjer och företag så handlar det om de som har låga och medel höga inkomster. Ibland så blir vi utmålade som att vi skulle vara ett parti som vill sänka skatten för de som tjänar mest. Men våra skatteförslag handlar verkligen om att de som tjänar minst och har låga och medelinkomster ska vara de som får större frihet och över sin vardag. Mm.
Hur ska ni säkerställa att sänkta arbetsgivaravgifter verkligen leder till fler jobb och inte till att företagen använder pengar de får över då när det blir billigare att anställa till andra saker?
Men man kopplar det just till att anställa är ju det som är liksom den stora poängen. Det är ju att anställa sådana som är långt ifrån som du beskrev, från arbetsmarknaden. Och den här reformen har ju tidigare fått kritik. Och det har ju kommit från ett tidigare variant som handlade om att det var 23-19-åringar, precis det som regeringen har infört. Och därför har vi förändrat vårt förslag. Så att vi gör det så att man får sänkt arbetsgivaravgift från löner från 30 000 och neråt. Så ålder ska inte spela någon roll. Vi ska inte bygga in trösklar i det.
Nej, men alltså det du hänvisar till här, den kritiken, den bygger ju på en studie som IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, har gjort, som kom fram till då att det var rätt dyrt, eller kanske till och med väldigt dyrt per nytt jobb.
Mm, det stämmer. Jag tror den är väl en 10-15 år gammal, den studien. Och den bygger ju på det förslag som regeringen har nu. Och därför har vi ju sagt att vi tycker att det är bättre att göra på vårt sätt. Vi har ju tittat på vad tröskeleffekter och annat som inte är bra. Men det man missade i den studien, det var ju också att antalet timmar ökade bland de som inte var de som mottog just den här arbetsgivarsänkningen. Och sen har vi ju också andra kritiska punkter som har varit mot arbetsgivarsänkningar. Det var att det var inflationsdrivande. Och det har man visat att det är inte, utan snarare tvärtom. Det sänker inflationen, och det är dessutom så att det ökar antalet arbetstimmar. Ja,
men det finns ju mer expertkritik. Finanspolitiska rådet i sin senaste rapport, de menar att det är tveksamt om det här är så, alltså sänkta arbetsgivaravgifter är så effektivt, eftersom stödet i många fall gick till de som skulle fått jobb ändå. Mm. Hur ser du på den kritiken?
Och då är tillbaka till att deras kritik handlar ju om det här som vi har nu mellan 19 och 23 år. Och det är därför som vi har förändrat våra förslag, och det är det som regeringen har haft under tiden, det är ju det här med att ett så kallade växa-stödet, att när ett företag växer och anställer en eller två, och då har man fått en nedsänkning av skatten på arbete, men sen så vi vill då öka upp det till 10 personer, och det är ju, ja, det är vad företagen säger också.
Men samtidigt så, visst, ni har snävat in förslagen, men det går fortfarande, alltså så att det gäller färre personer på ett mer träffsäkert sätt, menar ni. Men det är ju fortfarande så att det går till många och kostar mycket pengar.
Ja, men det är intressant det här också, att från 2015 fram till idag, senaste 10 åren, så har statens intäkter på den här skattedelen av arbetsgivaravgiften, som alltså inte går till pensioner och inte till socialförsäkringen, ingenting, det är bara skatt. Tanken med den var från början att den skulle bara vara reglerad så att man inte skulle ha olika arbetsgivaravgifter varje år. För 15 år sedan, eller för 10 år sedan, så låg den på 140 miljarder i intäkt. Förra året låg den på 280 miljarder i intäkt. Det är en skattehöjning för företagen om 15 miljarder per år. Så att, men det här är ju skatt som inte någon vill prata om. Men det här har ju skett samtidigt som tillväxten i Sverige har varit låg, som arbetslösheten har ökat. Det är klart att det finns samband.
Ja, men om man tittar, om man borrar ner sig i vad det finns för studier här. Ni brukar hänvisa till en rätt ny studie som Handelns forskningsinstitut har gjort, som ni menar då visar på bättre effekter. Men den har ju också fått kritik för att den utgår från serviceyrken och att den drar kanske lite för stora slutsatser av det. Alltså poängen är väl att om man borrar ner sig i de studier som finns, så hittar man inte riktigt entydiga belägg för att detta är effektivt. Alltså per satsad krona, så att säga, eller skattebortfall. Alltså, varför väljer ni ändå att satsa så här mycket? För det är många miljarder, det är en av era största saker.
Vi lägger typ 14 miljarder på det. Vilket är mindre än den skattehöjning som automatiskt sker inom området. Men Ja, men när jag tittar på Danfeldt-studier som du beskriver har också fått kritik, så ser vi att den visar ju på att det finns ett positivt utfall av det här. Och det är klart att det är framförallt två kategorier företag som det här är viktigt för. Det är de som växer snabbt, och det kan vara startupbolag, och det kan som växer de första 10. För de första anställda är alltid de absolut svåraste. Det är stort ansvar som företag och entreprenör att ta på sig de första anställda. Vet inte om en affärsidé kommer att hålla eller om kunderna kommer att finnas där. Kanske finns nu, finns de om ett år. Så det är en del. Det andra är ju att det är ju en stimulans såklart av att anställa en till i servicesektor och i besöksnäring, där man vet att arbetskraftskostnaderna är de höga.
Ja, men stimulans är ju en sak, men det jag var ute efter är sysselsättning, så det påverkar sysselsättningen.
Ja, men det är ju en stimulans av att öka av sysselsättningen. Mm. Ja, så är det ju. Därför att man kan räkna hem, istället för att anställa 3 kan anställa 4 för samma summa. Så det är ju såklart en fördel för företagen. Mm. Men vi gör ju det här också, ska man säga. Vi väljer det här istället för att sänka bolagsskatten. För bolagsskatten, den är ju viktig på ett makroplan, och den kan vara viktig för stora företag. Men för små och växande företag så betalar man knappt någon bolagsskatt, därför att vinsterna är inte så stora.
Vi går vidare till ett annat av era förslag när det gäller att få bukt med arbetslösheten. Detta med att ni vill ju fortsätta att reformera arbetsförmedlingen på ett mycket omfattande sätt, där privata aktörer då ska ta över och få mer ansvar. Detta har ju redan gjorts. Det här var ju något ni fick igenom i januariavtalet 2019, och det blev ju inte så lyckat, får man ändå säga. Det har granskats, sågats hårt igen av det här institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Privata aktörer var dyrare men inte bättre på att få folk i arbete, kan man säga i korthet. Detta vill ni ändå gå vidare med i stor skala. Varför då?
Arbetsförmedlingen är ju en väldigt komplex myndighet. Den fungerade inte så bra tidigare. Jag vet nu som företagare och som vd för Företagarna att Arbetsförmedlingen inte ses inte som den porten som företagarna går till för att söka rätt kompetens. Och då är det ju ett stort problem, därför då använder företagare nätverk istället, vilket är otroligt dåligt för de som står långt från arbetsmarknaden och de som ska komma in på arbetsmarknaden. Så måste man fundera, vad kunde man göra istället? Och det var ju det som Centerpartiet gjorde i januariavtalet.
Ja, varför blev det inte bättre då?
Nej, därför att det var en reform som sjösattes precis, det var väl ett halvår innan valet som den var klar, och sen har den här regeringen inte fullföljt det som skulle göras. Men en del av det privata inslaget, tanken var ju att privata aktörer skulle kunna som skulle vara närmare företagen, var bättre på att se till att folk hittade jobb och skulle få ersättning utifrån det. Och,
menar du att reformerna var bra men dåligt genomförda?
Ja, det är absolut en del av det. Och en sak som Centerpartiet inte stod för, det var att dra ner den lokala närvaron av Arbetsförmedlingen. Det hade inte med den här reformen att göra.
Nej, det kan man säga. Men alltså, skulle man inte också kunna dra slutsatsen att nu har vi prövat våra idéer mot verkligheten och det funkar inte?
Ja, vi ska ju se till att det är någonting som funkar. Och det behöver säkert justeras i hur man använder privata aktörer. För vi vet att det finns dåliga privata aktörer, då ska ju de ut ur Arbetsförmedlingens utbud. Men de bra som gör ett bra jobb och lyckas, de ska ju vara kvar. Finns det vissa typer av arbetslösa som det är bättre att Arbetsförmedlingen som myndighet tar hand om, ja, men då ska de göra det. Vi måste bara, det som är viktigt, det är att säga att vi kommer inte kräva på någon ny reform inom området. Det är viktigt att se att det här får ställa ut hur
det blir. Vill ni väl ändå. Det är en av de största reformerna av en svensk myndighet i modern tid, har ni formulerat som på hemsidan, att ni vill gå vidare med den.
Ja. Men man måste ju också lyssna in såklart om hur den reformen ska fortsätta. Jag vet att det tar 3-5 år att genomföra stora organisatoriska och reforminriktade åtgärder. Det gör det i alla organisationer, så att man måste också se vad det är som faktiskt händer.
Men om Arbetsförmedlingen har problem, är en historiskt stor omorganisation verkligen svaret?
Det var ju en historiskt stor omorganisation, och vi ska se till att den på det sätt som är bäst faller ut så att vi får fler, så att vi skapar fler jobb. Det är det absolut viktigaste. Om en del saker ska tas tillbaka till Arbetsförmedlingen, kan man göra det. Ska vi öppna fler servicekontor runt om i Sverige? Ja, det måste vi absolut göra, för Arbetsförmedlingen måste finnas nära. Och det man tappar ibland när man har lagt ner en del av kontoren ut i landet, det är närheten till företagen.
Mm. Ja, vi lämnar Arbetsförmedlingen. Det här är Ekots lördagsintervju med Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist. Jag tänkte vi skulle fortsätta prata om ekonomisk politik framöver. Vi har ju de här mycket stora kostnaderna för försvaret som ska in i den vanliga statsbudgeten inom några år. Än så länge betalas den här upprustningen med lån. Och det handlar om väldigt mycket pengar. Det är kanske 100 miljarder mer än idag per år. Rätt snart in i statsbudgeten kommer också andra stora kostnader framöver som man kan se. Vilken är Centerpartiets politik för hur det här ska gå till?
När det gäller försvaret så hur det ska finansieras, så är det någonting som vi kommer överens om mellan partierna i försvarsberedningen. Så vi har inte definierat hur vi ska göra det.
Nej, men det kommer ju, det är ju också alla partier överens om att det ska in i den vanliga statsbudgeten, och då blir frågan om hur.
Ja, det har vi inte tagit ställning till än.
Har ni, det är ju stora besparingar rätt snart. Det, liksom, det ska finnas en plan 2030 för hur det ska gå till för att få in de här stora kostnaderna i den vanliga budgeten. Någonting måste ju ske i den.
Mm. Det stämmer.
Har ni ingen plan för det?
Inte ännu.
Besparingar måste ni ändå ha funderat över i budgeten. Var kan de finnas?
Men de finns ju framåt 2030, och så långt lägger vi inte budgetar. Och det, som sagt, det här är ju väldigt viktigt att vi fortsätter den tradition som vi har i Sverige av att komma överens om hur man ska, hur mycket man ska rusta försvaret, hur stor andel av procent av BNP som ska gå till försvaret. Nu är det 3,5% av BNP som ska gå till försvaret och 1,5% till beredskap.
De andra partierna, vi har haft flera av dem här, de har ju åtminstone börjat formulera planer för detta. Vi har Sverigedemokraterna och Moderaterna och Socialdemokraterna också. Mm. Kan man som parti, alltså bara ducka den frågan som du gör nu?
Ja.
Är det ansvarsfullt att inte berätta nu hur den här stora budgetförändringen ska gå till? Vilka uppoffringar som kommer att krävas när vi ska satsa på försvaret på det här omfattande sättet?
Ja, det kan man tycka, men vi har inte kommit så långt, och vi har inte heller, och som sagt, vi tycker att det här är någonting som bör diskuteras, inte i form av utspel från olika partier utan också som en del av försvarsberedningen. Så vi har en annan ingång i hela problemformuleringen.
Mm. Ja, vi kommer kanske inte längre där då. Jag tänkte vi skulle prata om de här tillfälliga stöden till hushållen som regeringen har beslutat om i ett ganska stort antal. Det är sänkt matmoms, det är elstöd, bränsleskatten ska sänkas, det är stöd till flyget. Nu senast den här veckan så var det halva priset på månadskort i kollektivtrafiken. Alltså, vad tycker du om att staten nu allt oftare ska liksom kompensera och subventionera när saker blir dyrare för hushållen?
Det är en väldigt svår fråga, i och med att omvärlden förändras mycket, och vi vet ju inte hur länge, till exempel just nu är det Hormuzsundet, det har varit covid under en tid, det har varit det som har hänt i Ukraina. Jag har fått massa externa chocker, och det är ju viktigt att de stöden blir så träffsäkra som möjligt. Och vi har ju varit tydliga med att det behövs ett krispaket till jordbruket. Och det är ju dels för att vi behöver ha ett jordbruk som är i lönsamt i både kristid och i fredstid. Och de drabbas ju omedelbart väldigt hårt av att oljepriser och framförallt naturgaspriser går upp. Och det tar sig sedan vidare genom livsmedelskedjan och landar hos hushållen. Så det har en stor effekt hela världen.
Men vad tycker du om principen, du som ändå företräder ett marknadsliberalt parti, att staten går in och subventionerar och kompenserar och att man inte låter liksom marknadslagarna styra istället?
När de här chockerna som kommer externt ifrån är tillfälliga, då kan det också finnas utrymme för att göra tillfälliga justeringar. Därför att det går inte för människor att helt och hållet beräkna in dem i sina livsval. Så då kan det finnas utrymme för det. Sen är det ju viktigt att se det för hur familjer och företag ska kompenseras på så att det blir så träffsäkert som möjligt.
Mm. De här stöden, de slutar ju gälla en tid efter valet. Mm. Vill Centerpartiet att något av de här stöden ska ligga kvar också längre fram?
Vi har inte tagit ställning helt och hållet till hela det här stödpaketet eftersom det senaste kom bara häromdagen och vi ville se helheten innan vi liksom fattar beslut om exakt vilka stöd vi tycker verkar bra och inte. För det vi vill uppnå så att både familjer och företag i städer och på landsbygd kan träffas av dem på ett bra sätt. Vi har ju varit med på sänkningen av livsmedelsmomsen. Där har vi inte sagt att den ska ligga kvar. Vi har också varit med på den första tillfälliga sänkningen av bensin och diesel.
Mm. Så vad gäller då? Tänker ni att den ska inte, alltså är det politiskt möjligt för något parti egentligen att vara de som gör maten och bussbiljetten och bensinen dyrare? Det blir ju konsekvensen om man då styr Sverige efter valet och inte liksom förlänger ett stöd som människor kanske hunnit vänja sig vid.
Mm. Det beror ju också tillbaka till det där vi pratade om tidigare, att sänka skatterna för de som har lägsta och medelinkomsttagare. Så att det på så sätt kan vara mer träffsäkert för familjer och företag.
Mm. Så du har inga besked vad gäller?
Vi har inte sagt att vi kommer att förlänga.
En sak man undrar, du sa ju som du var inne på, så har ni, när det gäller bränsleskatten så har ni ju med på den tillfälliga sänkningen. Ni har ju också väldigt kraftfullt sagt att ni vill att utsläppen ska ner. Mm. Hur går det ihop?
Det är för att den tillfälliga sänkningen finns därför att människor har svårt att ställa om här och nu. Samtidigt så lägger vi ju mycket mer pengar, ungefär en miljard mer för en regering på elbilar. För att på lång sikt, eller mellanlång sikt, måste man kunna ställa om till elbilsdrift. Och det har ju varit ett felsteg av den här regeringen. Jag förstår det ur ideologisk synpunkt. De ville inte ha elbilstöd när de kom till. Det finns Sverigedemokraterna prioriterar aldrig att sänka klimatutsläppen. Men hade vi gjort det? Hade vi varit på samma plats som Danmark, då hade vi också varit mycket mer motståndskraftiga mot de höjningar i drivmedelskostnader. Så det hade varit bättre om vi hade haft större
andel elbilsflotta. Ja, man kan satsa på elbilar är ju en sak, men hade det inte varit bättre att liksom inte vara med på det? Alltså subventionera fossila bränslen liksom i en bristsituation så att man inte låter hushållen, eller priserna liksom styra hushållens konsumtion?
Ja, men det är just den här externa chocken som kommer väldigt snabbt, som hushållen har svårt att parera. Det är ett skälet för oss att se till att de som inte har ett alternativ, som ofta bor på landsbygd eller bor där kollektivtrafiken går dåligt, oftast är det familjer där man också måste skjutsa barn till olika aktiviteter, att de inte drabbas extra hårt bara för att det sker externa prischocker på olja och bensin. Men de är ju tillfälliga och de ska bort. Och sen så är det mycket viktigare att vi då lägger, som vi har prioriterat i våra budgetar under hela den här perioden, att man kan köpa en elbil. Och vi vet att ett stöd för en elbil måste ligga på minst 50 000. Vi har sagt att vi också subventionerar att man kan leasa bilar och öppna upp det för mycket, mycket, många, många fler än vad regeringen gör. Det är ju liksom det långsiktiga omställningen av Sverige.
Mm. Avslutningsvis, ett ämne som är aktuellt i veckan, det här med arbetskraftsinvandring och hur mycket arbetskraftsinvandrare ska tjäna. Ni är ju ett parti som vill ha arbetskraftsinvandring också för lågkvalificerade jobb. Alltså människor som kan försörja sig själva och betala skatt ska välkomnas, brukar ni formulera det. Innebär det att ni vill gå tillbaka till de gamla lönekraven, då det räckte med ungefär 13 000 i månaden för att få komma till Sverige och arbeta?
Vi vill att kollektivavtalsenliga löner ska gälla. Och det är väl fint att Centerpartiet pratar väl om kollektivavtal. Men för det är ju det som gäller. Och det finns nog inga kollektivavtalsenliga löner på 13 000 kronor. Så vi tycker att det ska vara det. Och det är också vad besöksnäringen kräver. Och det är också otroligt ledsamt att höra regeringen raljera över alla jobb som de bara tror är utbytbara i servicesektorn och i besöksnäringen. Jonas Liljehammar, vd på på Visita skrev om det igår på ett otroligt träffsäkert sätt.
Ja, men bara så att den gamla ordningen, den där det var liksom normen för, eller att man inte skulle behöva försörjningsstöd var praxis, den ska vi inte tillbaka.
Nej, det ska vi inte tillbaka. Vi ska tillbaka till kollektivavtal. Det ska finnas en löneregel i Sverige, och det handlar om vilken som är kollektivavtalsenlig och andra nivåer som den här regeringen sätter upp. Men även Socialdemokraterna verkar tycka är bra. Det är ju att man ska ha en procent av en medianlön, vilket är enormt höga löner. Och många företag kommer drabbas av det här. Vi vet att även om regeringen har satt ett antal undantag, så är det många företag som nu tappar sin arbetskraft i med 1 juni.
Mm. Det var ett halvtimme i lördagsintervjun som nu är slut. Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiets ledare, tack för att du var med.
Tack så mycket.
I studion nu Helena Gissén, Ekots politiska kommentator. Välkommen.
Tackar.
Du har lyssnat på den här intervjun. Vilka är dina intryck?
Ja, det var några olika saker där som var väldigt intressanta. Det var ju slående att Elisabeth Thand Ringqvist inte hade något svar på frågan om hur Centerpartiet vill göra för att finansiera den stora försvarsupprustningen. Där var det ju helt blankt. Hon sa pass i princip och menade att det där ska hanteras av alla 8 partier. Men hon hade ingen ingång själv i detta och sköt hela den frågan på framtiden. Sen är det ju alltid spännande och försöka förstå hur de ska få ihop sin sakpolitik, som de ju betonar är så viktig, med vänstersidan, som ju har en helt annan ekonomisk politik. Om de rödgröna vinner valet och alla röda linjer på den sidan ska upprätthållas, då kanske det är tänkbart då med någon slags nytt januariavtal. Det var hon ju inne på själv här. Det vill säga att Centern tvingar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att genomföra då till exempel kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter eller försämrad A-kassa eller någon annan sån centertrofé. Men det blir ju då en ganska olycklig och rimligen skör relation. Det var det ju senast då när Socialdemokraterna under galgen tvingades till exempel avskaffa värnskatten och så vidare. Sen var det lite intressant att hon beskriver Miljöpartiet som ett entreprenöriellt parti. Det är väl nog inte så många som håller med om längre. De var det tidigare, men nu är det ju precis som du nämnde, höga skatter och ja, men vinstförbud i hela välfärden och så vidare.
Mm. Hur skulle du säga att läget är för Centerpartiet? Nu är det snart 100 dagar kvar till valet.
Ja, men det är inte så dåligt relativt sett. Det var ju så här att när Elisabeth Thand Ringqvist valdes så ersatte den så populära Anna-Karin Hatt då i november. Då sjönk stödet från en låg nivå till en katastrofnivå. Alltså hos Indikator som gör mätningar för Ekot så fick de 3,8% i december. Och det var den lägsta siffran, tror jag, under mandatperioden. Då har då Thand Ringqvist lyckats häva partiet upp till över 6%. Det är lite kvar till valresultatet, men det är ju ändå en prestation med tanke på vilken cirkus de har haft i partiledarfrågan till exempel. Och med tanke på deras väldigt knepiga politiska position.
Mm. Vi talade lite om regeringsfrågan också. Där har ju Centerpartiet en linje där man inte slår fast vem som är statsministerkandidat. Och sen man håller öppet då för en rad olika alternativ med varierande grad av realism. Hur ska man förstå den här strategin?
Ja, alltså uppenbarligen så har den fungerat ganska bra. Istället för att hela tiden prata om den breda mitten som Annie Lööf gjorde, så säger ju Thand Ringqvist att man måste se tiden an, världen utanför är osäker, liberalerna kan åka ur. Det här brukar hon säga i olika andra intervjuer och sådär. Då kan ju Tidöpartierna förlora och allt kan hända, ungefär. Sen vidhåller då Centerpartiet sina röda linjer mot Sverigedemokraterna i alla avseenden, mot Vänsterpartiet i regering. Så det är ju fortfarande mycket av ett nej-sägarparti som har stått utan politiskt inflytande nu i väldigt många år och som är splittrat när det kommer till samarbete vänsterut. Det man hör att de hoppas på, det är någon slags samarbete SMPC-KD. Men det tror ju många är väldigt orealistiskt med tanke på hur KD har rört sig högerut på senare år. Sen var det ju väldigt intressant att höra då när du pressade henne angående detta med Ulf Kristersson, huruvida han är deras statsministerkandidat. Hon medger ju i praktiken att det inte är ett realistiskt alternativ.
Mm. Ja, det bygger på en väldigt, väldigt stor opinionssvängning i så fall.
Ja.
Avslutningsvis här, Elisabeth Thand Ringqvist, hon har ju varit kort tid som partiledare, det är ett drygt halvår nu. Hur är hennes ställning skulle du säga?
Ja, just med tanke på opinionsläget så står hon stadigt i partiet. Hon väcker inte alls den entusiasm som Anna-Karin Hatt gjorde. Men det är ju leveransen som räknas i slutändan och där är hon ju uppenbarligen på rätt spår som det ser ut just nu i alla fall. Jag tror att Centerpartiet kan ha tjänat på den här uppflammade debatten om migration under vintern och våren här. Möjligen har de också tjänat på turbulensen i Liberalerna. Sen är väl frågan då, håller detta hela vägen in i mål? Det är osäkert.
Mm. Tack Helena Gissén. Ekots lördagsintervju är slut nu. Nästa vecka avslutas vår serie partiledarintervjuer med Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson. Producent Maja Lagerkrans, research Johanna Palmström, teknik Lo Pettersson. Tack för att ni har lyssnat.